Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 195, vecka 41 år 2016. David här, som vanligt, och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej, och Henrik.
Hallå där.
Hallå, nu är vi fulltaliga äntligen.
Fulltaliga. Det var väl förra veckan också?
Var vi det? Ja. Var det inte? Ja, det kanske var. Det tiden bara flyger bort för mig.
Bort förra veckan.
Ja.
Så jag, bra det avsnittet.
Precis,
det var ett bra avsnitt tycker jag.
Det var för sig, det var det faktiskt. Det var ett bra avsnitt. Jag har varit sjuk sen i onsdags. Så jag får väl skylla på det då. Aha, jag har haft en halsinfektion som inte riktigt ger sig och inte har gett sig än. Så jag kanske, ja, det kanske märks. Hur
började det? Den här hobbyn som du brukar ha från... Ja, det brukar vara från typ september till april någon gång.
Ja,
det
där, april, maj. Hela tiden. April, maj, juni, augusti någon gång där. Ja,
ja.
Jag har ett spann där på 7 dagar under sommaren som jag inte är sjuk på.
Så bra.
Nej, men det var ju, alltså, när jag var på kursen i England så min kursledare då, han sa det direkt att han sa att hans fru är så här, sjukt förkyld, jätteförkyld, så att om hans röst börjar ge sig mot slutet av veckan så vet vi vad det beror på. Mm. Och såklart så kunde han knappt prata på fredagen, och kvinnan som satt bakom mig under hela kursen satt och hostade hela veckan, så att jag tänkte att nu har jag väl någonting roligt med mig hem. Så att det verkar som det.
Ja, vi får se. Jag träffade en kompis i fredags och tog ett par öl var. Men på dagen innan vi skulle träffas skickade en mejl. Så du, fan, familjen här har fått magsjuka. Vågar du träffas ändå? Ja, jag ska inte hångla upp dig. Så. Det är lugnt, tror jag. Än så länge har jag inte känt något. Så.
Jag hade inte träffat den personen, kan jag säga. Inte utan skyddsutrustning i alla fall.
Nej, precis. Hazmat suit.
Ja. Han hade redan haft en liten sväng av det, men det hade gått över dem. Så att det...
Ja, magsjuka är inte att leka med.
Krämp och jag tror jag fått någon slags ryggskott också. Det är ju ett härligt och friskt gäng som sitter.
Ja, visst.
Ja. Jag är frisk.
Ja, än så länge.
Ja. Ja. Du, det vet du ju inte, du kanske är sjuk, det är bara har inte brytit ut än.
Ja, nu ska du vara så.
Precis. Det kan alltid bli värre.
Jävel som på fredag eftermiddag bara, snart är det måndag igen.
Nej, exakt.
Precis. Du ska inte tro att det är bra.
Nej,
precis. Du bara vet inte att det är dåligt då.
Nej, precis. Jag har fått ett paket på posten med böcker i. Tack Jesper.
Skitroligt.
Nu ska jag börja läsa om de här ungdomsböckerna.
Ja, jag har fortfarande inte fått någonting. Har du fått något, David?
Nej, ingenting.
Nej, men det är kul att veta vem som är mest uppskattar det här.
Ja.
Frida. Okay, det kanske inte är lyssnare som uppskattar det, men massa företag som uppskattar det skickar iväg en massa saker hela tiden.
Ja, just det. Ja, det är sant. Jag ska inte klaga.
Nej,
jag kan slänga in ett litet citat av vår favorit Benny Rosenqvist här också. Mm. Han har ju dagens citat i tidningen Nära.
Ja.
Jag tyckte att dagens var faktiskt väldigt bra, tror jag. Om ni kanske kan förklara för mig vad det betyder bara. Så här står det då. Kunskapen i vårt växande är respekt både för dig själv och för andra. För i modet segrar alltid sanningen och rättvisan i livet. Visst har han bara tagit lite blandade ord? Så att
ja, men det är den här pseudo-profound bullshit som artikeln pratar om.
Precis,
det är saker som
den
låter
känns
ut,
ju såhär autogenererad.
Ja, faktiskt, jag tänkte precis säga det. Det känns som generator har skapat det här.
Ja.
Det kanske är så.
Benny alltså, kanske inte existerar. Är du säker på att du såg honom på riktigt?
Ja, eller jag vet, alltså, jag såg någon som utgav sig för att heta Benny.
Det här kanske är ett jättestort prank bara.
Jag menar, alltså, jag skulle kunna tänka mig att det är autogenererat på sidan.
Jag tror det.
Ja, det är inte alls otänkbart. Det är alltså,
det finns
en sån generator.
En bullshit-generator på nätet som man kan...
Den
gör precis det där.
Det är inte fan, svårt att konstruera.
Tänk om man använder dem och sen bara översätter det.
Jag gick förbi en bokhandel i Haga i Göteborg igår, och då vem tittade ut genom fönstret där? Om inte Benny Rosenqvist, eller på ett bokomslag, det var inte han.
Jaha. Jag tänkte nu han började förfölja oss.
Ja, men det var lite så jag kände. Benny Rosenqvist, och sen står det Marina Nilsson under, så jag vet inte om det handlar om honom hon har skrivit eller om de har skrivit ihop, det är lite otydligt. Guiderna heter boken. Citat: andevärlden hjälpte mig leva utan rädsla. Slutcitat. Och så på Benny där.
Kanske var det något för mig som är konstant skräckslagen.
Rädsla är bra.
Ja, faktiskt. Ganska bra. I vissa fall.
Ja, men det är rädsla så kan man göra en massa dumma saker.
Ja, men rädsla kan ju också få en hindra från att göra bra saker.
Så att, en överdriven rädsla. En rädsla som inte är relevant, som inte har någon bas. Ja. Som rädsla för hajar när man bor mitt inne i en öken.
Mm. Eller i Sverige. Men vi har fått lite mejl, va? Eller var det från... det är ju Skeptikerpub.
Henrik?
Var jag inte det förra gången? Nej, det är nu, ja. Precis.
Ja.
David glömmer av att vi körde förra gången. Jag tror att vi gjort saker förra gången som vi inte gjorde förra gången.
Precis. Det förra avsnittet är väldigt otydligt, känner jag. Så här.
Ja. Ja, vetenskap och folkbildning i Skåne som firar igen. Firar någonting. Skeptik. Någonting säkert. Torsdagen 27 oktober klockan 19:00 är dags för nästa Skeptikerpub på Sir Tobis i Malmö. Då är det Louise Hansare som är vetenskapsjournalist med naturvetenskap som inriktning som kommer dit. Utan tvivel kan hundar känna dofter på en nivå som är långt bortom vår förmåga. Men är det så att vi överskattar dem? Att hitta människolik och nedgrävda ben är väl en sak, men hur är det egentligen med knark, sprängmedel och cancer? När man tittar på de vetenskapliga beläggen kan man börja undra hur många missade bomber och oskyldiga domar som orsakas av vår övertro på hundars luktsinne. Kan hundar verkligen hitta molekyler som fastnat på träd eller spåra upp bomber med hjälp av leverpastej? Skriver de i sin information här. Så det kan vara jätteintressant.
Gud vad intressant, det där skulle jag jättegärna vilja lyssna på.
Hur hittar man bomber med hjälp av leverpastej?
Ja.
Det lät ju...
Jag antar att de kanske använder det som någon slags muta eller någonting.
Det är väl förmodligen att man tränar hundar att reagera på någonting så får man väl...
Ja.
Nu uttalar man någonting jag inte kan så mycket om. Men gratis entré, alla välkomna och så vidare och så vidare. Det brukar vara jättetrevligt.
Ja, och man behöver inte vara medlem i WOF för att få komma in, såklart.
Så är det.
Vi länkar ju då till det här eventet också på Facebook så man kan gå in och kolla om man vill. Ja, nog om detta då. Vi kör igång med nyhetsronden. Och forskare verkar nu kunna förklara faktiskt vad som hände innan Big Bang. Och det hela är såklart ganska komplicerat. Men enligt forskarna, när de förklarar det på ett sätt som vanligt folk förstår ungefär, så existerar universum i fyra olika faser. Och det kan man då jämföra med de tre tillstånden som vatten har till exempel. Då. Och nu är vi i en av de här faserna och innan Big Bang så var universum i en annan fas helt enkelt. Faserna tycks också upprepas i oändlighet. Så att ja, det som ni förstår, det är ganska rörigt. De har tagit kvantfysik och gjort någonting med det. Så att det finns jättefina förklaringar på det här. Men,
det där var en jättebra förklaring.
Ja,
de har tagit kvantfysik och gjort någonting med det.
Exakt, det är ungefär så min förklaring skulle se ut.
Ja, det är bara
som jag har
liksom
förstått det innan har varit mer att frågan är irrelevant, för i Big Bang så skapas både tid och rum.
Ja, precis. Och
innan...
Ja, det verkar ju inte riktigt vara så kanske. Men
sen undrar jag lite vad är relevansen?
Ja, det är väl intressant att veta alltså
kan vi någonsin testa och validera det här, eller är det bara liksom en någon som sitter och fantiserar ihop? Ja, men så här skulle det kunna vara.
Ja, men i början kanske det är någon som sitter och fantiserar ihop, men tidsnog så kanske man kan testa det.
Testa
det
kan man.
Det är roligt med de här teoretiska fysikerna som har teorier om hur saker och ting är. Sen kan man ju faktiskt testa det är ju sant.
Ja, man får hitta någonting som är testbart i sin hypotes. Då, men, de verkar i alla fall ganska säkra på sin sak. Men vi länkar till den här nyheten. Den är ganska ordentlig. Finns på physicsastronomy.com och så kan ni läsa mer om det själva. För det är väldigt intressant i alla fall. Vad som däremot verkar vara ganska tydligt är att fortfarande så behövs ingen gud för att det ska gå ihop, tänka sig.
Jag är inte så förvånad.
Nej, inte jag heller.
Eko står det på var och varannan produkt nu för tiden, och vi räknar väl kallt med att det ska vara bättre både för miljön och för oss. Men är det säkert att det är så? Ja, det är nog faktiskt så att vi fortsatt måste vara skeptiska och ta reda på och läsa på. Nyligen kom en rapport om att det uppmätts tre gånger så höga falter av miljöföroreningar i ekoägg än i vanliga ägg då, inom citat. Bland annat dioxin och PCB. Fortfarande långt under gränsvärden, men tvärt emot vad vi förväntar oss av en sådan märkning.
I Västerås har det i helgen varit en mässa för alternativ medicin och annat trams. Och bland annat så har den påstådda healen, som heter något så vanligt som Öystein Ödevärp, varit där och botat sjuka då. Jag har koncentrerat mig på den kroppsdel det är fel på och skickar dit energi. Sen vet inte jag vad som händer, men det fungerar, berättar han för tidningen VLT. Och det verkar ju skönt ändå att veta att något fungerar, men att vara liksom helt ointresserad av att ta reda på hur det fungerar.
Ja, ja.
Alltså hade det varit jag som hade haft de här magiska, då hade jag ju krafterna, då hade jag ju försökt få någon, någon forskare att ta reda på hur fungerar det här. Mm. Det är så intressant att de här är aldrig intresserade av hur det bara funkar.
Ja. Ja, men det spelar väl ingen roll. Om det funkar så funkar det ju.
Mm.
Problemet är ju att det inte funkar.
Ja, precis.
Nej, men det är bara så intressant. Det är så öppna och nyfikna människor, ändå så är de så extremt icke nyfikna på sina egna krafter.
De är otroligt ointresserade av att ifrågasätta sig själva. Ja. Det är så är det.
Ja.
Och det är alltid anekdotisk bevisföring att blev det bättre? Ja, det känns lite... Ja, okej, tack så mycket. Hej då, 500 spänn.
Mm.
Ja, vidare till riktig forskning då. Japanska forskare har framgångsrikt reparerat hjärtat hos en apa med stamceller som transplanterats från en annan apa. Så att, ja, det är lite intressant. Stamceller verkar vara framtiden på väldigt många sätt. Och sån här forskning tycker jag är väldigt intressant.
Och äntligen har Bee Gees fått svar på sin gamla fråga. How can you mend a broken heart?
Ja, stamceller. Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining?
Precis. Jag tror inte att de någonsin refererar till stamceller i den låten, men det är också ställt som en fråga och inte ett how to.
Ja, precis. Nej, det var inte riktigt syftet kanske. Ja.
Jag läser allt mer i media om de så kallade clownattackerna, folk som klär ut sig till clowner och hoppar fram och skrämmer folk. Så nu då verkar bubbla upp mer och mer även här hemma. Och det är jobbigt att bli skrämd i skymningen och så. Men de riktiga offren, det är ju riktiga clowner som knappt vågar ta sig till jobbet av rädsla att bli misstagen för en sån där löjlig imitation. Oh, won't somebody think of the clowns?
Mm. Så länge de inte går och vevar med en machete.
I den här artikeln jag läste här så en del clowner som ska ta sig till ett gig, de har meddelat polisen i förväg att var de kommer befinna sig så att inte någon anmäler till polisen, eller ja, folk kan fortfarande ringa, men om någon ringer in till polisen och säger att nu är det en clown här, så kan de veta om i förväg att det är bara Bozo här som är på väg till ett gig.
Ja. Ja, apropå en clown då, den irländska politiker har nu börjat titta på deras hårda lagstiftning runt abort, börjat ifrågasätta det här mer och mer, och även folk i Irland har ju börjat göra det. Och naturligtvis så ska ju den katolska kyrkan lägga sig i då. Efter då att den katolska ärkebiskopen Eamon Martin uttalat sig i frågan, och han var, kan jag hinta då, lite negativ till att man skulle revidera den här lagstiftningen, då kommenterade politikern Kate O'Connell det hela med att kyrkan har inget alls att säga till om när det kommer till kvinnors hälsa, och ärkebiskopens åsikt var lika värdefull som hennes 4-årings. Så att poäng till O'Connell där, kan man väl säga.
Ja, absolut.
Ja, för ett tag sedan så läste jag på Facebook någon som var väldigt upprörd över att EU går in och säger att Sverige får inte kalla glögg för glögg. Glögg får inte äta glögg. Herregud, jävla EU kommer här och bestämmer över oss. Och jag kände att nej, men det här är ju inte sant. Men jag brydde mig inte om att liksom kolla upp det nu. Men det har dykt upp i alla fall så här ändå. Och jag kan citera här vad som skrivs om det.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Stäm. om de senaste dagarnas felaktiga medierapportering. Det stämmer inte att EU har reglerat vad som får ingå i en dryck som benämns glögg. Glögg kan alltså innehålla valfria ingredienser. Medierapporteringen som pågått de senaste dagarna är därför felaktig. Mm. Däremot är benämningarna starkvinsglögg och vinglögg relaterade begrepp. Reglerade begrepp, inte relaterade. Dessa regler har dock inte förändrats sedan Sverige gick med i EU 1995. Alltså, även vad gäller dessa begrepp är medierapporteringen de senaste dagarna felaktig. Mm. Grunden till rapporteringen de senaste dagarna verkar ha varit en uppdatering av en tidigare förordning. Ja, rådsförordning EEG nummer 1601/91, om man är intresserad. Uppdateringen av förordningen har endast skett på vissa områden, bland annat med anledning av den tekniska utvinningen på utvecklingen på området och för att garantera att konsumentskyddet är av hög standard. Denna uppdatering har dock ingen påverkan på definitionen av varken glögg, vinglögg eller starkvinsglögg. Mm. Så, för att klargöra. Definitionen av vinglögg innebär att alkohol inte får tillsättas med undantag av vin. Denna definition har varit densamma sedan Sveriges anslutning till EU och följer logiken att en produkt ska innehålla det som den utger sig för att innehålla. Definitionen av starkvinsglögg innebär att tillsats av alkohol eller destillat är tillåtet. Det gäller inte bara sådan alkohol eller destillat som framställs från druvor, utan alla destillat tillverkade av jordbruksprodukter och dessutom ytterligare några spritsorter. Starkvinsglögg kan alltså innehålla tillsatt alkohol som framställs av andra produkter än druvor, till exempel rom eller whisky. Denna definition har inte ändrats.
Mm.
Ja. Så, nej, det är, återigen så visar det sig att när folk skriker att åh herregud, EU går in och bestämmer över vad Sverige får göra och kalla saker och sånt där, så stämmer det inte.
Mm. Mm. Nej, så är det. Allt är som vanligt.
Ja, ja. Intressant. Det kan vi verkligen snacka om höna och fjäder.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Kardinaler i Vatikanen reagerar nu på någonting som de kallar för såväl perverst som kontroversiellt. Så, vad skulle det kunna vara som uppringar så starka känslor av avsky? Kan det vara den vittspridda pedofilin och systematiska förnekandet av detsamma? Nej, ett McDonald's ska öppna vid Peterskyrkan. Då reagerar kyrkan med avsky, minsann.
Man måste ju faktiskt, alltså.
Man måste välja sina strider.
Mm.
Så är det faktiskt.
Men så är det. Man kan ju inte bli upprörd över allt här i livet.
Nej, det där är ju en kamp som faktiskt kan vinna.
Ja, precis.
Okej, jag tänker börja med ett citat från en artikel jag läste.
Mm.
Citat. Läkaren är utflyttad men var tidigare bosatt i Västsverige och har under lång tid försökt bota sina patienters åkommor genom analmassage. Det var först när han stack hål på en lunga som hans legitimation återkallades. En legitimation som han nu på grund av lagändring får tillbaka. Min första tanke här är nog att det måste vara en ganska intensiv analmassage om en lunga punkteras.
Mm.
Men sedan tänker jag, vad fan jävla kvacksalvare? Och ett citat till. I Sverige varnades han för första gången 2003 för att ha behandlat en äldre kvinnas huvud och kroppsverk med massage i ändtarmen. Slutcitat.
Ja,
alltså att en del människor får en läkarlegitimation.
Ja.
Jag tror han ska få tillbaka den. Det är ju helt så här.
Att han har fått den från första.
Alltså, ja, det är helt sjukt. Att han fick behålla den så länge är sinnessjukt det också. Men att han nu ska få tillbaka den när de har insett att han är olämplig och snott tillbaka den. Nej, då ska han få vara med igen.
Mm.
Hur kan det vara? Vad är det för lagändring? Jag blir så här.
Nej, du kan gå in i artikeln och läsa. Jag har inte läst det. Jag blev bara så upprörd att jag orkar inte läsa längre.
Ja, nej, jag håller med. Det är jättemärkligt. Men ja. Det finns väl säkert regler för exakt när de får ta bort en legitimation och inte, men det hela känns väldigt märkligt. Det är uppenbarligen någon form av kvacksalveri det handlar om. Det är ju inte, han sysslar inte med en riktig behandlingsform.
Det står någonting här om att det går emot vedertagen praxis och sånt där. Som.
Ja, vi blir inte klokare på det.
Jag blir förvånad.
Ja, vi går vidare in i diskussionsronden och Henrik, du ska börja prata om att bo i rymden.
Igen?
Mm.
Fast det är lite annat den här gången. Det är en grupp som har gått ihop och ska skapa den första riktiga kolonin, tänker de. En egen nation ute i rymden. De ska bygga en rymdstation, har de tänkt sig, och där kan man då bli medlem. Man räknar med att få bli medlem i Förenta Nationerna.
Mm.
Det ska finnas egna lagar som givetvis måste vara anpassade till livet i rymden och så vidare. Och också de tänker att det ska vara ett slags skydd mot resten, för resten av jorden, mot objekt skapade av människan och andra objekt som svävar omkring där ute.
Mm-hmm.
Och man kan då, man kan signa upp, man kan skriva att man vill vara en Asgardian då, som, eller Asa.
Ja.
Vad blir det på svenska? Asgardian. Vi säger så i alla fall. Man ska kalla det här projekt, eller projektet kallas för Asgardia.
Heter det inte Asagård?
Ja, typ så där. Precis.
Ja, något, ja.
Sen är det, ja, man kan gå med då, och det gjorde jag.
Ja.
Så där, lite för att det var skoj. Sen vet jag inte om det innebär att jag, de kommer inkalla mig någon gång, och i såna fall, förlåt älskling.
Schysst, lämna alla barn och allting bara.
Ja, jag hoppas att, att, jag, att det bara är på skoj.
Ja.
Problemet är att man just nu inte har ingenting. De tänker att man inom 18 månader ska skicka upp en robotsatellit för att börja det här.
Oh, ja.
Det finns inga pengar.
Nej.
Nu. Man säger, ja, men vi kanske behöver några miljarder.
Ja.
Men vem behöver pengar i rymden?
Nej, det är
Nej, men sant. Man behöver pengar för att komma till rymden.
Ja, ja, det är så.
Det står jämförelse här med hur, ja, om jag hittar det igen, hur mycket det kostar att skicka upp och driva ISS.
Mm.
Ska bara hitta tillbaka den. 100 biljoner dollar. Eller 100 billion dollars. Ja.
Så en liten struntsumma.
Ja, för att bygga upp och bekosta liksom driften av den. Att skicka upp, men det billigaste sättet att skicka upp någonting i rymden är ju Falcon 9-raketen som SpaceX har. Det kostar mellan 60-65 miljoner US dollars.
Okej. Okay. Ja.
Men alltså, hur kan man säga att
man ska... De har inga pengar än.
Nej, men hur kan man säga att man ska göra någonting sånt här om man inte har några pengar överhuvudtaget? För jag kan tänka mig att finansieringen är väl det som är svårast när det gäller rymdresor överhuvudtaget. För teknologin finns ju uppenbarligen. Men
ja,
den kostar,
men kostar
ju väldigt mycket pengar. Så att, jag menar, om man inte har några pengar, då är det ju här bara en fantasi. Då kan jag också sitta och säga, ah, nej, men jag ska också, ja, jag ska också skicka ut ett gäng människor i rymden. Och då är det lika verkligt som det här. För det är bara vilda fantasier egentligen.
Eller hur? Att jag liksom joinade, det beror på att jag tycker att sånt här är väldigt spännande och roligt. Jag vill gärna få uppdateringar kring det. Men jag ser det lite som jag är också medlem, eller vad säger man, medlem, medborgare i det här Lars Vilks konstprojekt nere i Kullabygden där. Nimis och Arks.
Okay.
Jag har ingen aning om vad det här är. Du får...
Okej. Lars Vilks är en konstnär.
Ja, men ja, okej. Okay. Jag vet vad Lars Vilks är.
Ja, han gjorde ett stort konstverk nere vid stranden. Med drivved byggde upp ett fantastiskt stort grej där. Och det var massa rättsprocesser fram och tillbaka om det skulle rivas ner eller om det var konst eller fram och tillbaka och sådär. Men han har i alla fall skapat en påhittad nation kring det här.
Mm-hmm.
Och där är jag liksom medlem. Det finns en president, och jag tror att det var en Tresko ett tag och sånt där som var president.
Okej.
Okay. Ja, det är helt galet. Och jag ser lite på det här på samma sätt. Det är en kul grej. Jag tar lite som ett medlemskap i någonting som man... vi har enats om någonting som vi tycker är ganska intressant.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att om det var... möjligt på något sätt utan att det var någon större fara att bosätta mig i rymden. På samma sätt som jag skulle kunna tänka mig att bosätta mig någon annanstans på jorden.
Mm.
Om det var relevant, om det fungerade på alla sätt och sådär. Nu tänker man bara att man ska skicka upp massa människor. Det finns ingen direkt plan för hur man ska skicka upp dem. Var de ska bo. För man har inte byggt någon rymdstation där. Det tänker man att man ska göra. Och det, de jämför dem med ISS. Så är det ISS är ganska stor till ytan, men bostäderna i den är ganska små.
Ja, det förstår man ju.
Alltså själva ytan som man kan leva i är väldigt liten. Det som är storleken på den, det är ju solceller och annat.
Mm.
Så ska bygga någonting där folk kan bo permanent, så måste det vara mycket, mycket större.
Mm.
Ja, som sagt. Jag vet inte, men vilka är det som ligger bakom det här initiativet då?
Framförallt är det Igor Ashurbeyl.
Okej, okay. För oss som inte har jättekoll på hans
har inte CV, jag heller faktiskt.
Nej, okej.
Okay. Ska vi se. Det, nu försöker jag scrolla igenom den här artikeln också, blandat med att titta på deras egen sida här. Så jag ska se om man tittar på concept här. Asgardia.space är det i varje fall. The essence of Asgardia is peace in space and the prevention of Earth's conflicts being transferred into space. Ja, så man ska inte bara skydda jorden mot det som är utanför, utan man ska också skydda rymden mot jordens problem. Det är bra. Det stod inte så mer där. Då kollar vi. Prata om någonting medan jag letar upp här då, vilka det är som står bakom här. Nu hittar jag det. Han som är grundare, nej, Igor då, han grundade Aerospace International Research Center i Ryssland och ordförande för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Science of Space-kommittén. Alltså UNESCOs rymd vetenskapskommitté. Ja,
då är han inte ingen i alla fall.
Nej, alltså det verkar som att det är hyfsat kompetenta och vettiga människor ändå.
Mm.
David Alexander som är ordförande av Rice University Space Institute. Det är hyfsat välkänt, välrenommerat lärosäte, Rice.
Ja.
Ram Yaku, director of the Institute of Air and Space Law at McGill University. Alltså, vänta nu. Air and Space Law. Vi har en inriktning av juridiken som är inriktat på rymdjuridik.
Ja, det behövs säkert också.
Det är ju lite häftigt. Jag har inte ens tänkt tanken. Nej. Alltså i luften förstår man ju en massa flygplan och grejer, men ute i rymden, ja men det är klart. Jo, det är klart.
Mm. Ja, men det är klart att det är en tanke, men man behöver ändå tänka det också, att man ska ha ett sånt här enormt projekt, för att det här är ju förmodligen alltså ett av de största projekten. Skulle man genomföra det här så vore det ju förmodligen ett av de största mänskliga projekten någonsin.
Ja.
Och då är det ju så här att då måste man ju ha ett ganska klart syfte med det. Vad ska liksom kickbacken vara? Vad ska man få ut av att göra så här? Och det blir väldigt svårt ändå, tror jag, just det här att alltså idén om att man ska inte ta med sig till exempel jordens problem upp till rymden. Jag menar, jordens problem är ju vi.
Ja, precis. Det är det jag tänker också. Så fort man tar med sig människor, alltså allting kommer bli det kommer bli samma sak där också.
Det kändes lite moment 22 där på något sätt.
Ja, det är ju faktiskt så att vi är ganska jävliga som art. Och även om man skulle ha en ganska hård selektering och sådär, så...
Alltså men det har de inte, vem som helst får liksom sign up.
Ja, och då är det ganska kört bara där. Men även om man skulle ha en väldigt hård selektering, så är det ju så att det skulle hända grejer med folk. Saker skulle förändras, förutsättningar skulle förändras, folk förändras. Och det går liksom inte att värja sig mot människans natur på något sätt. Så att, jag vet inte. Vad man egentligen skulle få ut av det i slutändan. Vad skulle det ge?
Nej, jag vet inte heller, men det står, man kan läsa här ganska så tydligt vad de tänker bakom det.
Mm.
Tre delar av deras koncept då, filosofiskt, lagligt och vetenskapligt då.
Mm.
Man kan inte riktigt komma på vilken av dem som är det viktigaste.
Mm.
Men man kan i alla fall, det är som de säger, man kan bli medlem eller medborgare i den här nya staten på samma gång som en medborgare. Man behöver liksom inte ge upp sitt svenska medlemskap om man säger så, för att vara med här. Så det känns ju tryggt för mig.
Ja, det är bra. Mm.
Ja, jag behöver nog inte...
Och jag hittade ju en liten tävlingsflik här på hemsidan, så nu blev jag intresserad.
Just precis. Man kan tävla om att designa deras flagga, nationalsång och vad var det mer? Insignia.
Vad betyder det?
Sigill, va?
Sigill, precis.
Ah, okej. Okay. Mm.
Man måste ha såna här snygga mission patches som man kan sitta på jackorna när man flyger.
Precis. Mm. Ja, vi får
så
se.
Så det är någonting för
kan man gå med. Du flyttar ut i rymden, jag är med i tävlingen.
Precis.
David sitter och kritiserar.
Ja, jag sitter och gnäller i allmänhet.
De har teknologiflik också. Man kan läsa om vilken teknologi de tänker sig att man ska använda sig av för att komma ut och bygga den här rymdstationen.
Ja, det är ju inte helt irrelevant. Men...
Asgardia technology development will be an ongoing and evolving process supported by inputs from experts in different parts of the world, individuals and collective organizations.
Mm.
Det var utförligt.
Ja, väldigt. Nu är allt utrett.
Jag tänker att man ska skicka upp en satellit på dagen, för att fira 60 år efter Sputnik skickades upp. Tänk på att man sa, nu tar vi nästa steg, nu ska vi befolka rymden.
Mm.
Och det är då nästa år, inom 18 månader.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, det blir spännande att se om du är kvar då.
Precis. Nej, ja, kanske, kan du podda från rymden?
Mm.
Det kan man väl säga. Man måste ju ha någon slags internet då.
Det antar jag. Det förutsätter jag.
Jobbigt annars.
Ja, precis.
Precis.
Ja, vi kanske ska gå vidare och fokusera lite mer på jordliga problem.
Nej, det här är ju... Okej då.
Det är så att det har kommit nyheter från Tyskland om att Tyskland har ju i ganska många år nu legat långt fram i det här med förnybar energi. Och efter katastrofen i Fukushima så beslöt man i Tyskland att avveckla all kärnkraft i landet. Och de satsar ju nu på solenergi i väldigt stor utsträckning till exempel. Då.
Ja, de tror på att elda upp massa kol och sånt där också. Men det är inte bättre att gå på det istället?
Jo, kolen är extremt smutsigt och betydligt farligare än vad kärnkraft är. Men då är det ju föredrar man väl. Alltså kol är ju som fossila bränslen egentligen. Det är en finit resurs, alltså man eldar ju upp det man har och sen kanske det inte finns så mycket kvar.
Ja, alltså vi behöver inte egentligen oroa oss och dra ner på det, för det tar ju slut förr eller senare.
Ja, men exakt, det är bara...
Måste vi sluta? Ja. Vi kan köra på tills det tar slut.
Skynda sig att elda upp det innan det tar slut.
Ja, precis.
Men de är väldigt stora på solenergi och vindkraft och så. Nu har man bestämt i Tyskland då det verkar som att man... Det är ett förslag, det är en idé, alltså det verkar som att de vill ha det så i alla fall, att 2030 så kommer alla nyproducerade bilar som säljs i Tyskland att de får inte ha en motor som kör med fossila bränslen.
Det känns lite mer rimligt än vad rubriken skriker ut. Som jag såg, jag bara struntade i den när den dök upp på Facebook och tänkte, nej men det där stämmer ju inte.
Clickbait-rubrik.
Tyskland förbjuder bensindrivna bilar. Så att från och med imorgon så får ingen köra en bensindriven bil.
Nej, exakt.
Nej, precis.
Så att man kommer alltså få köra dem fortsatt. Efter 2030 så får inga nyproducerade bilar säljas som inte då är elbilar, gissningsvis. Då. Mm.
Det känns också som en... Okej. Det är inte så jättemånga år kvar.
Nej, det är faktiskt inte det.
Det känns svårt att ställa om en hel industri, en så stor industri. Bilindustrin i Tyskland är inte jätteliten precis.
Men de har ju lösningar för de här grejerna.
Är på väg åt det?
Ja.
Vi är på väg åt det. Jag tror inte att det behövs.
Bara de senaste åren.
Mm. Ja, absolut. Jag tycker fortfarande att det här känns som lite under... Okej, det är bara ett förslag och det kan vara någon som lägger in en motion för att väcka uppmärksamhet som vi pratade om innan också.
Mm.
Men för det känns, det är snart, vi är ändå på väg dit. Jag vet inte om det här gör någonting.
Det kan
ju vara så att det gör det, men det känns som ett konstigt, om man nu skulle komma med en sån lag. Det känns jättekonstigt tycker jag.
För jag tror att det kommer lite av det du säger också, för man ska tänka då på att det här är ju då en resolution som de har antagit då. Förbundsrådet i Tyskland då har alltså antagit den här resolutionen om att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar då, i nyproduktion efter 2030. Precis som du säger, Tyskland har ju en väldigt stor del av den här marknaden. Mm. Och säger man då, får man den här tiden på sig? Alltså som sagt, tekniken finns ju. Det finns ju eldrivna bilar att köpa och de är ju bra, alltså det finns ju många som klarar att driva 60-70 mil på en laddning och då kan man säga att tekniken, utvecklingen är ju enorm på 14 år, det kommer ju hända hur mycket som helst på 14 år, och har man då det att jobba mot i den här väldigt stora industrin som är väldigt stor i Tyskland, det vore ju skillnad om Venezuela bestämde att de får inte tillverka några bilar i Venezuela efter 2030, men Tyskland har ju ändå BMW och de här, alltså de här stora drakarna liksom. Och kan de då ligga i bräschen för det här, så det kan de påverka ganska mycket.
Mm.
Det är för saker som tillverkas i Tyskland då?
Ja, det,
ja. Men det är liksom import då?
Säljas i Tyskland eller? De får inte säljas, säljas i Tyskland. I Tyskland.
Jaha, ja. Jag trodde det var tillverkningen bara.
Nej, de får inte säljas i Tyskland.
Okej.
Och det gör ju också, det sätter ju inte bara press. Jag menar, tyskarna är ju jättemånga, de är väl en 80 miljoner eller vad de. Och då blir det ju det att man är plötsligt en jättemarknad som man inte får tillgång till om man inte har elbilar. Nej. Och sen helt plötsligt då måste ju alla ha elbilar.
Mm.
Så att det här jag, kan ju påverka ganska inte, mycket.
När man inte är så insatt i, jag vet ju liksom inte hur tänker bilföretagen själva om det här, för de lär ju också ha någon typ av plan för att övergå mer till elbilar. Alltså, så måste det ju vara. Det märker man ju redan nu. Att det kommer fler och fler elbilar. De försöker dem bättre och bättre så att de ska kunna gå längre och längre på en laddning och så vidare. De lär ju ha något internt mål också. Att vi det och det året så ska vi inte tillverka några bensin- eller dieselbilar.
Ja.
Eller? Alltså, de måste väl känna av att det är på väg dit.
Ja.
Ja,
jag undrar hur de här två rimmar liksom. Det här med 14 år, hade de själva tänkt sig 35 år eller hade de själva tänkt sig 10 år? Alltså om man inte har någon aning om det, så jag vet inte, 14 år säger inte mig så mycket. Jag vet inte om det är mycket eller lite liksom.
Alltså i rent teknikaspekt så är 14 år numera väldigt, väldigt lång tid.
Eller hur?
Ja, det är det. Och det har ju hänt mycket med, alltså går man tillbaka 5 år i tiden så kan man ju titta på hur mycket har hänt med batteritekniken till exempel.
Ja.
Och alltså, det här utvecklas ju precis hela tiden. Och speciellt då när det kommer en sån här grej, det kan ju driva på det, alltså kommer ju driva på det ännu mer och ännu hårdare och göra att tekniken inte bara blir mer utspridd utan även billigare såklart. Och det här är ju någonting som man även, alltså till exempel billigare märken som Skoda och sådär kommer ju också inom några år, har ju planer också för att börja sälja elbilar. Så att det här kommer ju drivas ner i prisklasserna och sen till slut så kommer det ju bli som med allting, att det som är premium idag är allmänt om 10 år. Så är det ju inom det mesta. Det är, men du köper en tv eller vad som helst som kostar 40 000 nu, kostar 20 000 om ett år för att tekniken blir billigare, massproduceras mer. Och det är exakt samma gäller ju här såklart, precis som all teknik som sagt. Så att 14 år i den här aspekten är väldigt lång tid. Det hade varit skillnad om man hade sagt 2020. Det hade varit en annan sak.
Ja, precis.
Men det hade ändå liksom gått på något sätt. Alltså att man hade sagt att från 2020 så får man inte sälja några nyproducerade bilar som inte är elbilar. Det hade varit väldigt hårt. Men det hade ju förmodligen, alltså tekniken som sagt finns ju. Det hade ju gått rent tekniskt. Det är inte så att man säger att bilar ska flyga om 10 år. Nej, eller 14 år.
Nej, precis. Och det är väl det jag känner också, att det har hänt så mycket inom bilindustrin, eller hur vi tänker på bilar, hur vi kör. Det finns bilpooler, det finns Uber. Bara de senaste åren liksom har det hänt så otroligt mycket. Så jag kan liksom inte ens, om jag självkörande bilar och allting, jag kan inte föreställa mig hur det kommer se ut överhuvudtaget om 14 år. Jag tycker som sagt att det, för mig låter det inte som jättekort tid.
Jag läser en artikel här på Forbes.com som säger "No, Germany did not issue a death sentence for fossil fuel cars", som påstår att det är en felaktig artikel som den där nyheten grundar sig på.
Okej, okay. Det är ju Veckans Affärer, de har inte sagt något annat i alla fall vad jag har sett.
Nej, och det verkar vara flera som kommer från en online-team som heter Electric, som är en grön webbsida tydligen, står det här, som säger att de har fått sina nyheter från Toronto's Globe and Mail, som brukar vara en Bloomberg, där det stod att all cars in Germany must be emission free by 2030, och det enligt Forbes här då säger också inte heller är sant. Står däremot att the paper was led astray by Bloomberg, which somewhat correctly but apparently confusingly wrote that quote, all new cars registered in Germany needs to be emission free by 2030 at the latest to help meet pollution reduction goals, a senior government official said. Och den här personen jobbar för, eller sitter i, och så bläddrar jag till nästa sida, Germany's Ministry of Economy and Energy, och det ministeriet har alltså ingen jurisdiktion över bilar. Så kan egentligen inte bestämma.
Ifall vi ska nå de här målen så måste det vara så här. inte ja,
så det ska verkar, bli så. Nu har jag ju bara skummat igenom det här, men det är så jag tolkar den här artikeln som jag hittade nu under tiden. Ja.
Intressant, vi kör lite skepticism på oss själva under rådande inspelning.
Ja, men precis.
Jag tyckte att det kändes, tyckte när jag läste det kändes konstigt, och det är så pass liten artikel just den här.
Mm.
Det står ju liksom ingenting vettigt i den som vi pratar om.
Mm. Nej, precis. Men
länka till här, så.
Det verkar råda lite delade meningar om det, men alltså oavsett så är det ju så att ska man prata om rent, alltså så, oavsett hur det ligger till, mycket kan hända på 14 år. Mm. Man byter regeringar och allt möjligt som kan riva upp alla möjliga beslut och ändra saker och ting, men som princip så tror jag inte att det nödvändigtvis är en dålig idé.
Nej, och, nej alltså det, och jag skulle vilja hålla med. Jag skulle vilja säga att nej, men absolut, så här måste vi göra.
Mm.
Däremot tror jag ju inte riktigt att man gör så.
Nej.
Det är det som jag tycker känns konstigt. Det låter inte som någonting en regering kan besluta på det sättet.
Mm.
Nej.
Vi ska ju köpa en andra bil här sen när jag får körkort.
Ja.
Eller om.
Ja, när. Ja.
Mm.
Och får är också ett underligt uttryck.
Ja, precis.
Får.
Nej, det är någonting man fan kämpar sig till.
Mm.
Precis. Men bortsett från det, vi vill ha en ren elbil. Mm. Ingen hybrid eller någonting, utan vi har en elbil.
Mm.
Har inte råd med en Tesla.
Nej.
Nej. Det går bort. Och sen så börjar man titta. Nej, nej, nej. Det är för dyrt som en andra bil.
Mm. Alltså,
det är för dyrt i inköp. Att leasa en är fortfarande också alldeles för dyrt. Liksom 3 500 i månaden.
Mm.
Till grund då. Till skillnad från kanske 1 500 för en enkel dieselbil.
Mm.
Jag tänker, okej, men hybrider då? Laddhybrider är fortfarande också dyra.
Ja.
Dieselhybrider är mycket billigare. Men den typen av körning som jag kör, så jag kommer åka mycket landsväg.
Mm.
Kommer upp över 50 ganska snabbt. Kör inte mycket in i stan på vägen mellan Alingsås och Trollhättan.
Mm.
Vilket gör att då kommer den gå på dieselmotorn nästan hela tiden.
Mm.
Och den är mindre effektiv än att faktiskt köra en dieselmotor, som en dieselbil.
Ja,
sträckan fram och tillbaka.
Mm.
Så då börjar man liksom, okej. Okay, ja, men vi är beredda att betala mer för principen att ha en elbil. Vi vill visa att det här är vad vi tror kommer komma, att det kommer vara nästa grej, och vi tänker oss att vi kan betala lite mer.
Mm.
Men sen börjar man liksom, ja, fast inte så mycket, va? Nej, det är bara löjligt. Och så tittar man, ja, hybrid. Ja, ja, nej, men det är ju bra. Sen syns man, men om faktiskt det som är poängen med att man ska använda mindre diesel, så kommer inte vi göra det med en hybrid. Mot en dieselbilar idag är så pass bra att man, helt plötsligt så är man nere på att titta på en liten dieselbil som bara, den drar ju nästan ingenting.
Nej, nej, så är det.
För
det
de är så jävla effektiva idag.
I lite av ett övergångsläge nu.
Mm.
Ja, ja, och det kommer...
De här hybriderna har blivit mer och mer populära, och nu börjar ju folk faktiskt kolla på rena elbilar istället. Så jag tror att den marknaden, precis, kommer väl att explodera inom
det hoppas
ett par
jag, det
år.
Tror jag. Och det är liksom det som jag vill liksom egentligen pusha för, genom att alltså, välja någonting som är el.
Ja, precis. Och det har jag kollat på också faktiskt.
Så, det är lite läskigt vad snabbt man vänjer sig vid tystnaden.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
Körde, liksom i 20 minuter eller någonting, elhybrid, men då körde vi in i stan så att det var bara på elen. Och sen så när vi satt oss i vår, vi passade på när man skulle serva våran bil, att lånebilen vi fick var en elhybrid då. Och sen kom vi tillbaka och sätter oss i våran bil, och så startar den, så, men vad är det som låter? Ah, motorn, just det. Fan, precis. Där hade man liksom vant sig på 20 minuter. Chockades ni av mitt påstående eller försvann ni? Nu är ni tillbaka.
Nu är vi tillbaka. Mm.
Det var verkligen vi som försvann.
Ja, först trodde jag att ni var så chockade av mitt uttalande att ni bara var dumma av...
Nej. Och jag trodde att du gjorde någon konstig cliffhanger mitt i.
Ja, ja. Var slutar jag för er?
Ja, vad sa du nu då? Du sa någonting om lånebilen. Att,
just det.
Ja.
Vi vande oss jättesnabbt vid tystnaden vid en elbil, eftersom vi fick lånat en elhybrid. Mm. Eller en dieselhybrid då. Men, eller vad den heter. Bara kört omkring, körde hem, var hemma en stund, körde lite och så körde tillbaka. Så när vi hämtade ut våran bil igen, så satte oss och startade den. Vad är det som låter?
Mm, jag vet.
Det är någonting som är fel på. Nej, just det. bensinmotor.
Det är en sån jäkla skillnad.
Alltså, det finns flera anledningar till varför jag vill ha en elbil. Men som det är nu, som vi säger, att läget kommer förändras, vi är fortfarande tidigt. Jag skulle vilja vara en av dem som går in tidigt och visar att nej, det här är framtiden, det här är viktigt för mig. Men jag kommer inte kunna göra det nu. Och det sitter ganska djupt, den insikten. Det är inte så, det har verkt för att komma dit, om man säger så. Jag vill inte. Logiskt sett, på många sätt vill jag inte.
Vi köpte en ny bil för några år sedan, alltså det är väl 6-7 år sedan nu i alla fall, och den har gått typ en bit över 21 000 mil. Så att vi har börjat ändå så här småsnegla på att det kanske är dags att köpa ny snart igen. Och då har jag också börjat kolla lite på de här hybridvarianterna då. För våran del så vore det alldeles utmärkt, eftersom vi kör de absolut flesta gångerna kör vi inom den här sträckan, för alltså så att elmotorn kan ta den sträckan. Så att för oss vore det nog väldigt, väldigt lönsamt. Men det är ändå det att de drar ju iväg, alltså i pris. Så att jag håller med där. Det känns som att vi är, det börjar bli, det finns i princip alla märken har någon variant tillgänglig, och det finns ju till och med större bilar, SUV och så, som har såna hybridmotorer, men de ligger fortfarande alldeles för högt i pris. Så att man skulle behöva göra det mer, men allmänt tillgängligt, att det ska mer bli det som nästan går mot normen, och att
det tror jag det kommer göra. Priserna kommer gå ner, vi kommer hamna där. Men än så länge är det för tid. Vi testade en golf, elgolf. Men en sån kostar ju 350.
Ja, precis. Och det,
någonting. Vi är liksom utgångsläge. Sen så, ja, ska man ha någonting extra så kostar det mer. Men det känns som en jättebra bil. Det känns som en riktig bil. Man har en fördom om elbilar, att det är någon slags plåtlåda med en elmotor i, och så något annat än en vanlig bil. Men nu börjar det är ju verkligen riktiga, riktiga bilar. Och det känns ju jättebra. För mig handlar det väldigt mycket om effektivitet. Det viktigaste för mig är inte, även om det givetvis är viktigt för mig med miljön och utsläpp och sånt där. Jag tänker på det. Och medveten om jag tycker att det är viktigt. Men för mig den absolut största grejen med en elmotor eller en elbil, det är effektiviteten. Att man använder kraften till att faktiskt föra bilen framåt, inte till att värma upp motorn. Som, när man har haft så stor tillgång till någonting som är så kraftfullt som bensin, så spelar det ingen roll att man spiller bort en 70-75% av effekten till värme. För att det finns så mycket energi kvar. Man tankar en tank och sen så kan man köra jättelänge på den. Det spelar ingen större roll att mycket av effekten försvinner. Men en elbil som man nästan får ner allt i framåt. Det här är den största poängen för mig. Jag vill inte spilla bort en massa. Det är samma sak med LED-lampor. Jag ska inte värma upp rummet. Jag ska få ljus i rummet.
Nej, så är det.
Och sen givetvis miljön och allt sånt där. Jag funderar ibland på också det här med elbilar. Att, tidigt i bilens utveckling så fanns det elmotorer. Det var liksom på väg att vara ledande. Den ledande framdriften i bilar som vi har förstått då. Tills man insåg att, oj hej, jäklar vad mycket kraft vi har i bensin. Och det kostar nästan ingenting. Det är bara att pumpa upp i marken. Och då behöver vi inte göra det så effektivt. Eller vi behöver inte göra bilarna så effektiva. Och ta hand om allting det här, utan vi kan bara köra på.
Precis.
Och så blir man lat och slarvig. För det är bara att fylla på en tank och så kan man köra hur länge som helst. För att det finns så mycket energi i det att man behöver inte ta tillvara på allt.
Nej, precis.
Och det kan irritera mig. Var hade vi varit idag om man hade sagt nej, det här är inte bra. Vi ska satsa på den här tekniken istället. Utveckla den. Tänk om bilens utveckling från när den var ny tills idag hade varit elmotorer. Var hade vi varit idag då med det?
Ja, och teknik driver ju fram annan teknik, så är det ju. Så att det krävs ju... Det
har vi haft en mobiltelefon som kan gå ett år på ett batteri.
Ja, men typ.
Kanske.
Ja.
Istället för 17 minuter som mitt mobilbatteri.
Ja, men, precis. Ja, nej, men det är ett intressant område. Och sen även om inte Tyskland då driver igenom en sån här lag, så det är ju åt det hållet det går, som sagt. Så att vi får väl hoppas på att det...
Ja, jag tror att vi kommer ditåt. Sen, jag vet att det... åtminstone en av våra lyssnare som är väldigt inne på det här med elbilar och påläst och duktig, så får jättegärna komma med kommentarer på det här. eftersom vi inte är så insatta.
Nej, precis. Mm. Vi är påhejare, men inte mycket mer än så.
Kvackio.se, eller vad har vi för adress?
Ja, fortfarande den. Ja. Ja. Mm.
Ja. Ja, vi har inte bytt sedan starten, Fredrik.
Nej.
Jag fick någon sån här, är det eller är det punkt nu? Vad är det för någonting egentligen? Ja, för länge som vi sa det. Men vi brukar ju få kommentarer efter nästan varje avsnitt. Så ja. Det brukar bli lite roliga diskussioner där ibland.
Det är trevligt.
Jag tycker att ni kan kommentera med elgiraff från mig.
Precis. Ja, inget kvackdjur den här veckan, men däremot en insändare.
Mm. Precis. Det här faller i kategorin... Vem tror du att du talar till när du skriver en insändare egentligen? Trött på chefens översitteri-beteende. Det är som om vi vore slavar under chefens piska. Det görs inte någonting för att vi ska trivas med jobbet. När vi anställda går på möten så blir vi överkörda med både det ena och det andra. Det bestäms över våra huvuden, idiotiska idéer som vi bara ska finna oss i, och det är ingen som vågar protestera. Man kan inte påstå att chefen tänker på sina anställdas bästa. Det är som om vi vore slavar under chefens piska. Det görs inte någonting för att vi ska trivas med jobbet. Tvärtom, vi ska köras i botten tills vi inte orkar mer. Sedan har chefen magat klaga på att vi blir sjukskrivna. Det är helt rubbat. Det känns som att chefen gör så här på ren illvilja mot oss anställda. Vi är trötta på att ständigt bli överkörda.
Ja, det här var ju verkligen... Det måste ju vara någon som skickar fel. Det här var väl mer än personaltidningen eller någonting.
Ja, men typ.
Kanske.
Ja, eller facket, eller...
Men,
eller direkt till chefen.
Men jag tror att det här finns nog i väldigt många företag. Alltså att det sitter folk och uppenbarligen då, när man säger det här, det är ingen som vågar protestera. Alltså har ingen gjort det. Ingen har sagt ifrån. Ingen har markerat att det här inte är okej.
Så hur ska chefen veta?
Ja, och då är det faktiskt alltså rent krasst. Det är en tyst accept. Att man sitter och, ja, alla sitter och nickar och håller med. Ingen säger ifrån. Nej, men då säger chefen på. Så är det ju. Annars händer det ju ingenting. Så att Det här är ju väldigt, alltså, ja, man designar ju sin egen arbetsmiljö i mångt och mycket. Och har man en sån miljö, det är väldigt få såna här miljöer skulle jag tro, där det faktiskt är så att det är någon sorts terrorvälde från chefens håll. Utan det handlar nog snarare om att cheferna tror att ja, men alla verkar trivas, det här verkar gå bra, allt verkar okej, okay, ingen säger ju någonting.
Ingen säger ifrån, så det är säkert bra.
Ja.
Så att ja, sånt här är svårt. Alltså som...
Jag tror liksom inne på ditt spår lite där, att om den här chefen nu sitter och läser tidningen och ser den här insändaren, kan nog sitta och tänka, ja, men usch, vilken jobbig situation.
Ja, precis.
Att vi inte har så på vårt arbete. Jobb i alla fall.
Jo, men absolut. Alltså, det tror jag definitivt. En sån här chef som skulle läsa något sånt här är att, oj, vilken jobbig stämning de måste ha på sitt jobb. Hum-de-dum-de-dum. Nu har vi möte igen.
Nu ska jag bestämma lite grejer här.
Ja.
Lite idiotiska idéer.
Precis. Så bara, men ja. Förresten, jag brukar ju komma med väldigt idiotiska idéer. Och folk sitter ju och skakar av rädsla när jag pratar. Skulle det här kunna... Nej, det kan inte vara hos oss det här.
Jag tänker visserligen aldrig på mina anställdas bästa.
Nej.
Ja, det skulle ju kunna... Jag ser ju dem som slavar. Jag brukar dra fram piskan där på onsdag eftermiddag någon gång.
Precis, spåren. Det finns någonting här. Jag vet inte. Ah, ja. Nej, men sånt här är ju... Det är typiskt sånt där... Alltså, gnäll. Alltså, ospecifikt gräll. Ja,
man
precis.
Känner ju att det är väldigt mycket frustration, men ingenstans att rikta den.
Nej, och man vet kanske inte riktigt heller på vad.
Sån här insändare är skriven för sin egen skull, inte för att någon särskild ska läsa det, utan bara för att jag måste få skriva det här, jag måste få ur mig det. Jag har ingen att prata med som förstår, som kan lyssna.
Och det är ju tragiskt i sig att man känner så. Det är så,
tror jag.
Så att, att man känner så här, att någon känner så här. Att jag har varit en chef och fått reda på att mina anställda känner de här grejerna som beskrivs här i, så har jag tagit det som ett enormt nederlag för min organisation. Så att, ja.
Vad roligt jag ser när man scrollar här, vi är inne på TTL här, så ser jag den näst mest lästa artikeln. Att SM i Rubiks kub avgörs i Trollhättan. Och så gick jag in, då är det en man som sitter med sina fötter och på en kub, och så står det att Mats Kolbrink från Stockholm har tävlat sedan 2007. Vad fan, försvann han nu igen? Fan, jag undrar lite om vi ska bara avsluta det, ja. Vad tycker du?
Ja, vi är ju precis i slutet, så att...
Ja.
Ja, vi gör det.
Kommer vi avsluta?
Ja, men fortsätter du så avslutar vi bara.
Ja, okej. Då står det så här: Mats Kolbrink från Stockholm har tävlat sedan 2007. Han specialiterar att lösa en Rubiks kub med sina fötter på 48 sekunder.
Jaha.
Ja, inte det lite imponerande?
Det var lite imponerande faktiskt.
Hej.
Hallå.
Ja, fan, jag kom inte ihåg. Ja. Vi bestämde precis att vi skulle avsluta utan dig.
Ja, men kan du väl inte göra?
Frida läser klart nu så avslutar vi sen bara.
Vilket kaos. Ska jag läsa det här en gång till?
Ja, gör det.
Tredje gången gilt.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Mats Kolbrink från Stockholm har tävlat sedan 2007. Hans specialitet är att lösa en Rubiks kub med sina fötter på 48 sekunder.
Mm. Imponerande.
Väldigt
faktiskt.
Ja. Specifik specialitet.
Ja.
Mm. Ja.
Det var SM eller någonting i Rubiks kub på Innovatum Science Center i Trollhättan. Nu är helgen, tror jag. Någon som slog rekord i, eller vad är det nu?
Ja, det var precis det vi pratade om.
Det här blir jättebra avslut.
Det här blir så rörigt som man.
Jag försvinner ut i hög.
Ja, vi får bara vara ärliga och säga att det har haft lite internetproblem här, så Henrik har kastats ut.
Ja, ja, det kom, 68 det kommer gånger nog framgå i det här.
Du kommer avsnittet inte klippa det här. Det kommer bara vara långa tysta partier.
Alltså, nu, jag har inte varit tyst.
Nej, exakt. Det är vi som
har
varit tysta.
Har stoppat inspelningen eller?
Nej, men när du skitsamma. Ja. Ska vi
ja, nu
vi kan avsluta.
Nu skyndar vi oss att avsluta
innan här diktören. Det var någon som hade löst många kuber blint. Ja. Alltså inte titta på dem och löst.
Ja, det är imponerande.
Flera kuber. Ja. Det var lite häftigt.
Ja. Mm, det är coolt.
Ja, nog om detta då. Nog för den här veckan. Och vi säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då. Podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.